En av de mer märkliga upplevelserna i Nya testamentet, där man kan säga att hela rörelsen sattes i verket. Jesus kom, Jesus dog, Jesus uppstod. Men så kommer vi fram till en mycket viktig del, och det är när det här landar i människors hjärtan. Det är inte bara att de fascineras av Jesu under och det han kan göra. Det är inte bara att man fascineras av att han faktiskt uppstod, man mötte honom. Det är så att till och med upp till 500 personer mötte honom vid ett och samma tillfälle. Och när Paulus skriver det så säger han att flera av dem fortfarande levde då, när han skrev till korinterna. Men det finns ett passus där som är oerhört viktig. Och vi ska landa där, vi ska landa i Apostlagärningarnas andra kapitel, en bit in i det kapitlet, vers 37. Det är Petrus som har predikat, hållit en väldigt radikal predikan, och får gärna läsa sen. Och så sa han, när de hörde detta högg det till i hjärtarna på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem, låt er frälsas från detta bortvända släkte. Det som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Det är ni på en dag. Jag är glad när jag ser hundratals bli frälsta på en dag. Men det blir 3000. Sen kommer en viktig punkt, och det är vers 42. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. Amen. Jag vill säga att det är skillnad på väckelse och väckelse. Allt för ofta hör vi om människor eller väckelserörelser som klingar av efter ett tag. Jag har vuxit i en sån rörelse. 100 människor blev frälsta på 13 veckor. Vår pastor i församlingen hemma döpte varje lördagkväll och varje söndagkväll under kanske 10 av dessa 13 veckor. Så han stod på söndagkvällen alltid i våran pastor och sa så här i avslutningen. Ja, så är det dop nästa söndag igen. Det fanns inga dopkandidater, men det blev ju människor frälsta på veckan. Och de döptes. Men det klingade av. Det här var 53-54. När vi kom fram 55-56 så var det ingen rörelse kvar. Här fortsätter rörelsen. Går vi fram till vers 47 så står det att det fortsätter komma människor till tro. Kommer vi fram till Apostlagärningarnas fjärde kapitel så står det att nu är de skaran 5000. Inte bara 3120. Alltså det är en rörelse som pågår. Och sanningen att säga, så är du en produkt av det som hände. Hade inte det hänt så hade inte du hört evangeliet heller. Men här hände det någonting. Några blev uppfyllda av en helig ande. Några bar ut budskapet. Och så fick vi missionsrörelsen genom Paulus, genom Petrus, genom Filippos och så vidare. Så det är viktigt att vi får tag i det. Men här är alltså, helt plötsligt är det en skara människor. Vi läser dem i Johannes 20 kapitel. Läser om. De är jätteoroliga. De sitter bakom låsta dörrar. För har deras ledare hängts upp på ett kors? Vad ska inte hända med oss, hans undersåtar? Rädslan var som man kunde ta på den. Men så händer det här. Den helige ande bara kommer, fyller dem. Du läser om det i början på i första kapitlet, eller första versen i Apostlagärningarna 2. hur den helige ande kommer och bara fyller dem. Och helt plötsligt är inte dörren låst längre. De behöver inte vara rädda längre. De är uppfyllda av någonting. Men för att det här ska hända så är vers 42 oerhört viktig. De här 3120 och de som kommer till, de håller fast vid någonting. De är rädda om någonting. De vill ha en sund lära. För det står här, de höll fast, troget fast vid apostlarnas undervisning. Egentligen står det, de höll fast vid apostlarnas lära, står det. Didache. Och de höll fast vid gemenskapen. Där det står ett märkligt grekiskt ord som heter koinonia. De hade full delaktighet, full insyn i varandras liv. Alltså någonting händer. Jag menar, har man ingenting att dölja så har man ingenting att skydda, eller hur? Utan då vågar man visa vem man är i brister och svagheter och förtjänster. Man vågar visa det. Och sen höll de fast vid brödsbrytelsen. Vi kommer till dem en liten stund. De höll fast vid brödsbrytandet. Vad är det? Jo, påminnelsen om vad Jesus har gjort. Och sen håller de fast vid bönerna. Vi ska titta på de här punkterna om en liten stund. Det här är alltså en, alltså det är ju en skara människor som kommer med olika språkgrupper. Förmodligen judar eller proselyter, alltså hedningar som har omvänt sig till judendomen. De fanns där och firade en högtid. Pingsten var ingenting som instiftades den dagen. Den fick bara en ny innehåll, en ny följd. Efter den här pingstdagen, vi brukar säga den första pingstdagen, men det var inte sant. Pingstdagen firat i många hundra år innan det här, va? Men den här dagen händer någonting. Det spräcker upp någonting. Det öppnar någonting och gör någonting stabilt. De höll troget fast vid. Och så tänkte jag så här. Har du bett någon gång så här, Gud, kom en väckelse. Låt människor bli frälsta här i Lidköping. Eller där du bor. Jag skulle kunna tänka mig att mer än en av er har bett den bönen, eller hur? Käre Jesus, ta hand om mina arbetskamrater. Ta hand om mina grannar. Ta hand om mina släktingar. Eller hur? Men då bör vi också be, Gud, när de nu kommer till tro. För har du bett så hör Gud bön, eller hur? Vi har ingen lomhörd Gud. Det är ingen Gud som du behöver blicka, utan Gud hör våra böner. Då räknar vi också med att det händer, eller hur? Jag tror det i alla fall. Det händer. Därför jag tror att vi har en bönhörande Gud, en som älskar sitt folk och vill gå med oss. Då kommer vi behöva en gemenskap som människor kan växa. Jag har sagt det förut och jag kan väl påminna om det igen. Jag är uppvuxen i trädgårdsrörelsen. En del i baptiströrelsen, missionsrörelsen och pingströrelsen. Jag är uppväxt i trädgårdsrörelsen. Alltså mitt i en handelsträdgård uppvuxen. Och jag vet, när pappa hade sått frön i marken eller i jorden, vad han vårdade det för att det skulle fortsätta växa. Han gladdes inte bara när han såg lite grönt komma upp över jorden. Han ville se det färdigt. Han ville se att det blev frukt, han ville se att det blev blommor. Han ville se att det var någonting han kunde förädla och sälja. Han var inte nöjd bara att det kom lite grönt. Ibland är vi nöjda alldeles för tidigt. Gud har så oändligt mycket mer han vill göra i och genom oss. Gud vill någonting med ditt liv. Och då måste du finnas i en miljö där Gud kan få dig att växa. Där ordet får landa i ditt hjärta. Där du får känna Gud. Yes. Jag kom hit idag, men jag vill gå vidare. Jag har gjort den här upptäckten. Nu vill jag gå vidare. Det var väl ingen av er som när ni slutade första klass i skolan sa att ni går hem första dagen från skolan. Jag kan allt. Det kanske man sa. Men sanningen var ju att du inte kunde allt efter första dagen. Det hade varit en mycket märklig skolgång i så fall. Det var ju en elev som sa det när han kom hem efter första dagen. När han kom hem till mamma och mamma stod i köket, så sa han så här: mamma, jag förstår inte vad fröken menar. Hon sa att jag skulle komma tillbaka imorgon med. Jag tyckte jag hade gått skolan nu. En del kristna tänker så. Det finns så mycket mer att erövra. Det finns så mycket mer. Jag minns för många år sedan när jag var i Polen på en möteserie. Och vi var i Szczecin, som då gränsade till gamla Östtyskland. Och jag hade hört mycket om Östtyskland, så vi gick ner till gränsbommen. Vi hade inte visum så vi kunde gå över. Och så stod jag och tittade in i östra Tyskland och tänkte, det ser ju väldigt fint ut. Men de säger ju att det inte är så bra där inne. Sen gjorde vi en resa precis när muren hade fallit, och då åkte vi i östra Tyskland och fick se eländet som var då. Alltså jag kunde inte säga att jag kunde hela östra Tyskland när jag stod vid gränsbommen. Inte ens om jag hade gått över bron där i Szczecin och sagt att jag vet allt. Nu vet jag inte allt ändå, fast vi har åkt på en del småvägar och hittat en campingplats utanför Berlin på östra sidan som var en gammal militärförläggning en gång i tiden. Hur de i all sin dag har hittat dit, det vet jag inte. Vi fick stanna många gånger och fråga efter vägen. Skyltar fanns ju inte. När du har börjat resan med Jesus så finns det så mycket mer. Jag började min resa för 54-55 år sedan. Och jag säger, det finns fortfarande saker att upptäcka hos Gud. Välsignelse och rikedomar som han vill ösa över mig. Och han vill använda mig i tjänst. Han vill använda dig. Så det är viktigt att se. Det är viktigt med den här omvändelsen. När jag tar emot Jesus, blir hans barn. Men det är då resan börjar. Det är då äventyret börjar. Jag är ju glad inte jag visste när jag tog emot Jesus till frälsning strax vid 18 års ålder. Allt som fanns framför. Då hade jag varit jättebesviken och sagt, Gud, jag har velat bli frälst när jag var 5 år. Det här är ju liksom alldeles bedrövligt att du inte kallar mig förrän nu. Men samtidigt så vet jag, varje dag är ett äventyr med Jesus. Här om kvällen hade vi haft ett samtal i ett sammanhang med en person. Och så sa vi så här till varandra när vi skildes på kvällen, ganska sent på kvällen, att det här ska vi be för, att du får bönesvar. Och så säger jag, jag tycker du ska få det redan imorgon. Gud är snabbare än så. Jag hann knappt slå upp mina blå ögon för jag fick ett sms. Det var bönesvar. Det hade hänt. Det där som hon hade bett om länge. Så kom vi överens. Det står var 2 eller 3 och vi kommer överens om att be om i mitt namn. Det ska ni få. Så det är viktigt att kunna komma överens med människor om bönämnen. Och så vill säga, alltså Gud har så mycket i beredskap för oss. Och därför är den här gemenskapen så oändligt viktig. Församlingen är en fantastisk sak. Och jag brukar säga att de grundpelare jag ska ta upp, bara kort röra vid ikväll, det är liksom den fundament som en församling står på. Det finns mycket som kallas församling idag som inte har det fundamentet som en församling är. Det är viktigt att vi ser vad Bibeln säger. Tyvärr räcker det inte att det står kyrka eller församling. Det är viktigt att de här 4 grundpelarna som finns i Apostlagärningarna 2 och 42 finns. Det grekiska ordet för församling är ekklesia. Jag är utkallad, tagen ut ur världen. Och så har blivit ett folk. Petrus säger, ni som inte förut varit folk är nu ett Guds folk. Ni är en Guds gemenskap. Den här församlingen, när den börjar fungera, då är den sanningens pelare, säger Paulus i 1 Timoteus 3:15. Den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Samhället vilar på församlingen. Det är inte så vi tänker. Det är inte så vi ser det. Men där en församling finns som ber, som välsignar sin stad, sin kommun, sitt område, så blir det en välsignelse. Alltså visst, vi kan ropa efter politiska saker. Men om inte församlingar krupit ner på knä och bett till Gud, då hjälper det inte att vi ropar på politikernas insats. Församlingen har huvudansvaret för en stad, för ett land, för ett folk. Vi är sanningens pelare. Det är viktigt att komma ihåg det. Jag tackar Gud för alla politiker. Jag tackar Gud för dem som bekänner Jesu namn. Men kom ihåg, de kommer aldrig kunna göra mer än vad du ber om. Och vad vi kommer överens om att be om. Så därför är det så viktigt att vi kommer överens i den kristna gemenskapen. Vi ska be för. Vi ska välsigna. Paulus säger att vi ska lyfta upp och vi ska be för alla som har makt. Det skriver han också till församlingen, eller till Timoteus. Vi ska välsigna dem som har makt. Det är lättare att klaga och protestera. Men tänk att få lyfta upp och be. Gud, jag gillar inte allt de gör, men jag vill välsigna dem. Därför det säger ditt ord att vi ska göra. Vi ska be för dem som tänker fel, så att de tänker rätt. Vi ska be för dem som inte förstår Guds ord och Guds sanning. Vi ska inte be för dem. Eller vi ska be för dem. Vi ska inte protestera. Vi ska be om välsignelse och ljus över deras liv. Eller hur? Gud vill att vi ska leva tillsammans. Gud vill det. Därför den här första. Kan du tänka dig så sköra de här första människorna. De kände inte Jesus fullt ut. De var inte uppfyllda av den helige ande än. Ändå så är det fyra viktiga punkter de håller fast vid. Apostolisk lära. Alltså det som Guds ord har presenterat. Den grunden stod de på. Och det finns ett exempel i instiftelseorden när vi firar nattvard. Så i första Korinthierbrevets 11 kapitel, vers 23, så står det här i... Det här har jag fått ifrån Herren. Vi ska se, jag har det nog ordagrant uppskrivet här. Ja, jag tappade just nu vad jag hade det. Men han säger, det här har jag fått från Herren. Det här har jag fått från Herren. I den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han bröd, bröt och tackade Gud. Och delade ut. Det här har jag fått från Herren. Och det som är... Alltså det finns många som kallas för apostlar i vår tid. Och det finns apostlarskap, ja det gör det. Men det går inte att jämföra med de apostlar som hade varit med Jesus. Som hade umgåtts med honom. Det är därför vi inte har nya böcker som kommer in i Bibeln. Kommer det in en ny bok i Bibeln. Vi har 66 böcker i våran Bibel. Vissa biblar har 72 böcker. De katolska biblarna har 72 böcker. Men de 66 böckerna kommer in en 67:e bok. Då kan du vara helt övertygad. Det är inte apostolisk lära. Det är viktigt att komma ihåg det. Så de 66 böckerna är den undervisning, den läran, den första gemenskapen vi fanns med. Nu fanns inte de sista böckerna där Nya Testamentet var skrivet. Men de höll på att skrivas just då. Eller hur? De höll på att skrivas. Och de hade varit med Herren och fått det som skulle undervisas i församlingarna. Paulus skriver 13 brev. Vi har Johannes 3, vi har Petrus 2, vi har Johannes som har varit med och skrivit i Uppenbarelseboken och så vidare. Det här är det som vi har fått för att undervisa. Så om du kommer till en gemenskap där man inte undervisar Guds ord, utan man har någon sorts palestinsk kulturhistoria man förkunnar, då ska du dra öronen åt dig. Det är Guds ord det handlar om. De höll troget fast i apostlarnas undervisning. De höll troget fast i apostlarnas lära. Det andra som vi läser här, de höll fast i gemenskapen. Nu undviker jag att läsa nästa vers här efter den 44 versen, 45 och så vidare. Ta det som hemläxa. De tar ett steg till. De tar ett steg till. Ingen av räknade det han ägde som sitt, utan man hade allt gemensamt. I en kristen gemenskap, i en kristen gemenskap kan det inte och ska det inte finnas någon som lider nöd medan andra har överflöd. Då funkar det inte. Då är vi inte en koinonia. Alltså det grekiska ordet koinonia betyder full delaktighet i varandra. Det är inte bara att det är en trevlig träff så här, man har en fika gemenskap och så vidare. Det är härligt, jag älskar den gemenskapen. Men man tar ett steg till. Och så säger Guds ord att om en lem lider så lider alla de andra. Galaterbrevet. Om en lem lider så lider de andra. Om en äras så gläder sig de andra. Yes. Du känner bara, wow, det här är ju underbart. Om det vore så. Tänk om du finge ett telefonsamtal på morgonen och så säger någon, du, tack för att du bad för mig i natt. Jag hade sån ångest. Ja, men var det dig jag bad för? Jag vaknade att det var någon som hade problem. Så Gud bara ledde mig att be för någon som hade ångest. Eller vad det nu kan vara, va? I den gemenskapen som Gud vill forma så förekommer det här. Det funkar så. I ett Jesuslärjungaskap så är det inte bara häftiga möten. Det finns en del till. Det finns en del till. När vi bekymrar oss över varandra. Apostlarnas lära. Vi står på stadig grund. Vi far inte iväg i varje vindkast i läran som Guds ord säger. Och vi har gemenskap med varandra. Vi möts och firar nattvard, säger man i de kyrkor. Jag har valt att kalla det för brödsbrytelse, för faktiskt det är ett ord som används i Bibeln. Nattvard finns inte i Bibeln. Du får gärna kalla det för det. Det är, många kyrkor gör det. Men brödbrytandet. Här står det, de höll fast vid brödsbrytelsen. Varför gjorde de det? Jo, för att aldrig tappa fokus på vad det är de håller på med. Aldrig tappa fokus på vart de är på väg. Vem som har gjort det för dem. Det är Jesus man fokuserar på i brödsbrytelsen eller nattvarden. Och varje kyrka, varje församling, varje kristen gemenskap behöver få mötas regelbundet runt Herrens bord. Vi måste påminna oss om vem det är som har instituerat allt det vi håller på med. Och varför vi håller på. Och det ska vi göra ända till den dagen han kommer tillbaka. Ska vi hålla på med det? Så missa inte det. Det är inte liksom bara oväsentligt. Utan det är oerhört viktigt att vi får tag i varför vi möts runt Herrens bord. Och den fjärde punkten. Det höll fast vid bönerna. Och då tänker ni det så här. Ja, men ber gör jag. Det gör jag hemma. Jag ber ju. Ja visst. Underbart. Det står faktiskt att vi ska be oavlåtligt, utan avbrott står det. Du ska ständigt be. Bön är inte bara knäppta händer och slutna ögon och böjda knän. Bön är att ha mitt hjärta uppkopplat mot Gud. Att ha mitt sinne uppkopplat mot Gud, det är bön. Men det ord som används här, det är ett alldeles speciellt uttryck som står i det här samma. Det, den gemensamma bönen. Alltså det är själva hjärtpulsen i en församling där vi möts tillsammans och ber tillsammans. De höll troget fast vid den gemensamma bönen. Därför sitter du och jag här ikväll. Jag vet inte om du kan se det sammanhanget. Det startade som ett embryo. Guds heliga ande föll över lärjungarna, de här 120 som satt i övre salen. Petrus och de andra blev frimodiga och gick ut och förkunnade evangeliet. Guds ord drabbade människor. De fick stygn i sina hjärtan. De sa, bröder, vad ska vi göra? Han säger, omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn. Då ska ni så som gåva få den heliga ande. Det är Apostlagärningarna 2, 37 och 38. Om du vill hitta det i Bibeln. Och när de har fått det här, och de har döpts, och de konstaterar att de är 3120 nu. Jag vet inte hur de har koll på det här. Jag har ingen aning om de hade matriklar eller de bara... Det står cirka faktiskt 3000. Det kanske var 5000, det kanske var 2000, det vet vi. Men det var en stor skara i fall, som döptes. Så tänkte jag sen när jag var barn, tänkte jag så här, oj, undrar om de hade så många dopdräkter. Det är liksom, jag är uppvuxen i den baptistiska miljön, va? Jag tror inte det var så viktigt med dopdräkter. Det viktigaste var att de döptes, eller hur? Formen var inte så viktig. Och dop är alltså att neddoppas. Det är inte begjutning av huvudet, utan det är när man neddoppas, döpt. De här människorna som bryter brödet, delar bönegemenskapen, de är embryo till det som ska hända också i vår tid. Som ska drabba ditt hjärta. Som ska drabba din granne. Så när du ser människor bli frälsta så gläds vi naturligtvis, va? Men kom ihåg, hade inte de här första 3120 hållit fast i de här fyra grundpelarna, då hade det vippat. Då hade det falnat. Precis som många väckelser har gjort i vår tid. Jag har ju varit med så pass länge så jag har sett väckelser komma och gå. Med lite olika begrepp. Men det är en väckelse som Gud vill skicka in i Lidköping 2019-2020. Ska vara ett pågående verk. Man ska kunna skriva även i dagböcker och årsböcker och kröniker ifrån vår tid. Och varje dag kommer människor till tro på Jesus. Amen. Varje dag lades människor till den kristna gemenskapen. Varje dag så ökade skaran. Kyrkorna blev för trånga. Man fick hyra arenan för att få plats för förmiddagsgudstjänsten. Där man håller fast vid apostlarnas lära. Vid gemenskapen. Vid brödbrytandet. Vid bönerna. Tänk när vi förpassar ut villa igen och spela utomhus. För det finns inte plats, för kyrkan behöver den. Ja, men jag får gärna spela bandy, det har jag inget emot. Men kyrkan behöver plats, därför människor ska bli frälsta. Människor ska bli frälsta. Ni vet väl om att kyrkorna faktiskt ska ha arenan här. 10, 11 och 12 april nästa år. Påskhelgen. Då ska vi fylla arenan. Jag tror någon ska säga halleluja. Det är tillåtet alltså att säga det. Så kom ihåg de här fyra pelarna. Sund lära. Den som kommer från Guds ord. En sund gemenskap. Där vi är delaktiga i varandras liv. Att vi påminner oss om grunden för alltihop. Jesu död och uppståndelse. Och det fjärde, vi är delaktiga i bönen. Vi är med. Vi älskar bönemötena, därför att där det händer saker i hela kommunen. Ta med det här. Jesus, jag ber, låt det här få landa i våra hjärtan. Jag ber här att vi ska inse, förstå, att vi vill bygga en stabil grund i vår gemenskap. I alla kristna gemenskaper. Här i Lidköping och runt omkring. Låt oss inte bara vara vindflöjlar som känner efter vart vinden drar. Utan Herre, vi vill stå stadigt hos dig. Vi vill vara med och tjäna dig, Jesus. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. 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 Vi ska lovsjunga. Amen. Jag älskar det. Och jag ska bara säga innan vi släcker ner sändningen, Facebook-sändningen, att hör gärna av dig. Vi vill gärna leda dig närmare Jesus. Det är vår önskan. Gör som några tidigare har gjort. Hört av sig och vill följa med på vandringen med Jesus från den stund de lyssnade. Gud välsigne oss.